Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
För första gången tycker svenska Tesla-ägarna till om sina bilar i Autoindex 2022. I avsnitt 282 av Vi Bilägares podcast blickar vi också tillbaka på när hjälmar skulle skydda otursdrabbade trafikanter. Varmt välkommen kära lyssnare till Vi Bilägares podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin, säger hej och välkommen till Claes Garin.
Hejsan.
Har en väldigt snygg tröja på dig idag.
Ja, precis. Ockelbo. The myth, the legend, the village.
Ja, vad betyder det då?
Ja, den låg långt ner i t-shirtlådan. Det var några år sedan jag hade den på mig, men jag var där och jag hade bestämt mig för att köpa en Jeep Grand Wagoneer för många år sedan. Och då åkte jag tåg upp till Ockelbo och tittade på den här bilen. Och sen så besökte jag det här museet där de går igenom Ockelbos historia. Och framförallt är det mycket fokus på båtar och snöskotrar.
Just det. En sån där snöskoter såg vi väl på vintertestet tror jag. Vi skymtade någon när vi körde förbi. Jag för mig att vi sa det. Åh, en Ockelbo eller något sånt där sa vi ju.
Ja.
Är de inte ofta orange?
Jo, men de som har sett, vad heter det, pistvakt.
Ja.
Jag är väldigt dålig på snöskotrar, kommer ni snabbt märka. Men
det var en gammal snöskoter.
De har ju kultstatus och jag kan varmt rekommendera det här museet. Det var inhyst i en lada,
ja.
Lite enklare. Men det var ju mycket plastgjutning, båtar. De hjälpte även till att göra en Ferrari-replika som kommer därifrån.
Mm.
Det finns lite smått och gott och en väldigt fin trädgårdscafé också i anslutning till det där.
Tips inför långhelgen,
ja,
alltså.
Ja, det tycker jag absolut.
Ta en tur till Ockelbo. Vi säger hej och välkommen också Fredrik Dietz Wikström.
Hej och tack.
Hur är läget med dig?
Ja, men det är bara bra. Jag undrar lite om det blev någon bil där, Claes, eller blev det bara en tröja?
Ja, det blev bara en t-shirt.
Ja.
All I got was this lousy t-shirt.
Men det var fin.
Okay.
Ja. Hörrni, har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan?
Ja, men det var väl en liten kul nyhet häromdagen om att General Motors, alltså biltillverkaren från USA, då har ansökt om patent för en ny laddlösning, att man har två ladduttag på sin bil. Och då ska kunna ladda snabbare. Man ska kunna ansluta flera laddsladdar till bilen.
Aha, okej. Okay. Och det är alltså, de har väl sån här 800 volts teknik också, eller hur är det med det där?
Ja, men precis. De har ett sånt lite snabbare elsystem.
Mm.
Och man har också ett tvådelat batteri, för det här är tänkt till deras stora pickupper. Hummer och GMC och kanske Chevrolet då. Och då kan man då koppla in en laddare till varsitt batteri, så att säga. Batteriet är tvådelat, så att man kan fylla på det snabbare från två håll, så att säga.
Mm, men det blir aldrig snabbare mer än 800 volts. Det blir,
nej,
inte
precis,
1600.
Så du kanske inte kan koppla in 250 kilowatt-laddare liksom och ösa på, men ifall du har två lite långsammare laddare, 50 kilowatt eller bara två vanliga hål i väggen, så kan du ladda från två håll och få ut lite mer kräm.
Ja, eller 222 kilowattare.
Eller 222.
Ja, två typ två uttag liksom från varsitt håll. Det känns lite som en sån här typisk grej som, om man
titta på fördomar och sådär. En hummerägare kanske skulle göra parkera lite snett över laddplatsen och bara ockupera två laddare samtidigt.
Ja, men om man är orolig att man inte uppfattas som bufflig redan innan när man bara äger en hummer, då kan man ju då ställa sig och ladda, ta upp två laddplatser med sin bil också. Så det, ja, det kanske är något där.
Vad tycker du, Claes?
Nej, men det är ju när det börjar bli fler laddare i landet så låter det ju faktiskt som en smart idé. Men nu förstod jag liksom rent tekniskt så finns det en begränsning, men jag tänker det måste ju alla elbilar må bra av och bara trycka i varsin laddhandske, två stycken, och bara maxa snabbladdningen. Men jag förstod att det finns begränsningar där då.
Varför stoppa med två uttag? Kan vi ta fyra eller sex?
Ja visst, nej, men om man kommer så här lite sent på kvällen och man har en helt ledig sån här snabbladdningsplats, så tar man liksom alla laddare som är lediga och trycker in i bilen. Där har vi lösningen. Då snackar vi snabbladdning.
Bilen ser ut som någon slags patient på operationsbordet, ja, med så här dropp från alla håll och kanter. Typ.
Men jag kan tänka mig att det där borde ju ha gått att applicera även på en klassisk bensinmack. Att man tar två liksom handtag och tankar bilen. Mm. Det finns ju
för det tar så lång tid att tanka bilen, ja.
Ja, ja. Jag tänker gamla Jagger har ju dubbla tanklock. Där hade man ju kunnat köra ner två pistolhandtag och tanka direkt. Men där är väl liksom tiden inte så avgörande.
Nej, och en del har ju uttag fast den inte är någonting, som vi pratade om i en tidigare podd, den här Xpeng P5. Den har ju en lucka på en sida som inte leder någonstans.
Just det, tom lucka.
Ja, men det är mer konstruktionsmässiga standarder för laddning som inte stämmer överens där, att man har en annan i Kina än vad man har i Europa.
Ja, just det. Men det var oklart om det här skulle bli verklighet, men man har då sökt och fått patent, om jag läste rätt på detta. Så vi får se om det kommer.
Mm. Var det inte så också att man skulle kunna dela med sig av ström samtidigt som man laddar? Att man tar ett uttag, tankar in ström, och så det andra uttaget så laddar man vidare till någonting annat.
Ja, då kan man ladda en till bil då. Då kan man ju ladda två bilar på samma uttag egentligen.
Ja. Ta med sin kompis, stå och ladda.
Om man vill bjussa på strömmen, vill säga.
Ja, det blir ju lite... Vi får se om det där blir verklighet helt enkelt. Har det hänt någonting med era långtestbilar sen sist? Jag vet att Fredrik, vi har ju pratat om det här med Släcksand i en tidigare podd och Seat Leon.
Just det, den är ju återkallad för det finns inte tillräckligt med Släcksand i bilen. Jag var ju lite förvirrad angående det begreppet, vad det innebar riktigt. Men Claes, du har ju efterforskat detta, inte sant?
Jo, jag googlade på det och förstod att det här är ju en produkt som finns i säkringar för att det inte ska bli gnistbildning och börja brinna. Och ja, som du sa Fredrik, så märker man väl på vissa säkringar att det blir ett litet pulver. Men det finns ju då i säkringen, kallas för Släcksand, och se till att gnisterna minimeras.
För när en säkring har gått så kan man ju, det spridas ett sånt litet.
Ja visst, det lär ju inte vara några stora mängder. Har du fått någon bild på hur säkringen ser ut i den här
faktiskt inte
laddhybriden?
Men man ska i alla fall lösa det här problemet genom att installera, alltså inte installera mer Släcksand eller lägga till mer Släcksand, utan att installera någon slags stor matta, extra matta i batteriet som ska göra samma sak helt enkelt och förhindra gnistbildning och förhindra brandrisken då. Men det här verkar dra ut på tiden, så jag har försökt boka tid nu, men den tidigaste tiden som jag har fått för att åtgärda det här är först om 3 månader. Så
tre
har man
månader?
Ett sånt här ganska allvarligt säkerhetsfel att bilen kan börja brinna i värsta fall.
Ja.
Och så måste man vänta 3 månader på åtgärd. Det känns ju lite sådär faktiskt.
Och det är ju ganska dramatiskt beskrivet också att det kan ju verkligen slå ut blixtar i kupén när man kör.
Ja.
Och vänta 3 månader och varje gång, vad tänker du varje gång du sätter dig i bilen och kör?
Ja, jag borde kanske tänka mer och utrusta bilen med brandsläckare. Jag och Claes skojade lite om det. Alla i passagerarbilen kanske ska sitta med en brandsläckare redo i bilen framöver och liksom vara beredda att ha dragit ut säkringen liksom när man sätter sig i bilen.
Ja.
Jag vet inte.
Och du själv kanske borde ha gummistövlar, regnjacka.
Just det.
Kanske det, vi kommer att prata om lite senare. En bilhjälm kanske, Fredrik?
Bilhjälm, ja.
Ja.
Det måste alla ha i bilen.
Det kanske skyddar på något sätt. Eller inte, jag vet inte.
Så ja, jag vet inte, jag kanske ska fortsätta jaga verkstadstider, men jag har provat nu på flera verkstäder här i Stockholmsområdet, och första tiden som går att få för åtgärder här var i augusti, 3 månader bort.
Mm. Ja.
Oj. Och har de gett dig någon lösning då på den långa tiden?
Ingenting. Fortsätt använda bilen, säger de bara. Det är lite olustigt.
Och visst är det så, Claes, när man pratar autoindex som vi ska gå in på mer senare. Seat var väl inte sådär toppenbra på verkstadsdelen, eller hur var det med det?
Nej, jag har ju sammanställt det totala resultatet. Vi kommer till verkstadsdelen senare, men det gick väldigt bra för Seat förra året.
Mm.
Men i år så gick det mycket sämre, så de hamnade näst sist faktiskt.
Exklusivt för dig som lyssnar på podden. Testa vi Bilägare Premium för 29 kronor i månaden och få tillgång till alla våra tester och provkörningar digitalt. Det är ingen bindningstid och du kan sluta när du vill. Gå in på vibilagare.se/sommar22. Resultaten är här för Sveriges största konsumentundersökning om bilar, Autoindex 2022. Och i år har vi en nykomling i topp 3. Claes, berätta.
Ja, det är Tesla som har sladdat in här nu och gjorde det med bravur.
Mm.
Och hamnade direkt på en tredje plats. Och det är ju, vi har ju väntat på Teslas deltagande för svenskt vidkommande i några år. De har varit med i Danmark och Norge tidigare. Men nu hade vi tillräckligt med underlag då för att ha med svar från svenska testlägare.
Överhuvudtaget fick vi väl in väldigt mycket svar i år?
Ja, det var faktiskt en ökning, så det är kul att se att bilägarna vill ta del och göra sin röst hörd här och förhoppningsvis påverka det de tycker och tänker om sitt bilägande. I slutändan är det ju importörerna och biltillverkarna som förhoppningsvis lyssnar på vad bilägarna tycker och tänker om de 4 kategorier som ingår i autoindex. Det är ju då bilen som är 40% av totalbetyget och resultatet, och sen så är det 20% på verkstad och försäljning och sen lojalitet. Så det är det som står för totalpoängen då. Men 16 700 personer valde att göra sin röst hörd, och det är vi väldigt glada för.
Ja, det är vi verkligen.
Det är en omfattande undersökning som tar ganska lång tid att svara på alla frågor. Men sen har vi ju lite fina priser också som delas ut till vinnaren. 10 000 i presentkort.
Mm. Alltså till bilägarna som ställer upp och berättar svara om sin bil. Ja.
Men det är nästa chans möjlighet är ju först till våren 2023.
Mm.
Så det här inhämtades nu under februari-mars alla resultat. Och sen sammanställdes de här, för jag fick resultatet för några veckor sedan.
Ja, men Tesla alltså in på tredje plats. Vem vann?
Ja, men det är japanskt i toppen även i år. Det har ju varit Toyota, Honda och Subaru som har växlat om, kan man säga, på topp 3. Och de har ju de får väldigt höga betyg när det gäller sina serviceverkstäder då och bilhandlarna som tar väldigt väl hand om kunden. Och jag har ju varit ute och besökt en del handlare ute i landet, och de satsar ju verkligen på att bygga upp liksom personalmässigt för att kunna hantera den ökade försäljningen som de ofta står inför. Det är ju framförallt Toyota som har sålt väldigt mycket bilar. Och då ser de verkligen till att de har en kundmottagning också som matchar de antalet kunder som de ska ta hand om. Och allt det där bygger ju på det här Kaizen-tänket, att ständigt förbättra sig. Och en stor skillnad där är ju Volkswagen-koncernen, som vi såg ju här nu i Fredriks fall, att nu är ju det här i och för sig en akut reparation, den här släcksanden då, men de har ju inte alls lyckats lika bra matcha personalen med det antalet bilar de säljer.
Då har man ju inte tagit höjd för sådana här oförutsedda händelser som återkallelser.
Och i det här fallet också att man inte hade tillräckligt med tekniker som var utbildade för att göra den här åtgärden.
Just det, för att det är elektriska komponenter.
Man ska in i batteriet och pilla. Då måste man ha högspänningsutbildning.
Ja, det är väl ett exempel på när det är svårare som generalagent och återförsäljare liksom och veta vad som händer när det kommer såna här akuta reparationsåtgärder. Men ja, man kan ju ändå tycka att börjar man sätta laddhybrider på marknaden och elbilar så ska man ha en servicemarknad med utbildade tekniker som är redo att ta hand om de bilarna man säljer. Men här lyckas Toyota väldigt väl. Tittar man på Honda till exempel så är det ju en helt annan marknadsandel. Det är väldigt mycket färre bilar som rullar på vägarna så de håller ju sig väl framme, men man kan ju tycka att Toyotas resultat är väldigt imponerande när man ser hur stor marknadsandel de har i Sverige och hur många bilar som rullar och hur många ägare som är nöjda som de tar hand om.
Så Toyota etta, Honda tvåa och Tesla på tredje plats.
Ja, och Subaru halkar faktiskt ner till en sjätte plats i år. Och där, vi ska luska lite i det. Jag har ju som sagt, jag rullar ut mer ingående artiklar här nu i kommande nummer innan sommaren som där jag tittar närmare på just vad det är som händer på verkstadssidan och bilhandelssidan. Så där återkommer vi och tittar på Subarus problem.
Men det är... Visst har man ändrat sin, man är ansluten till Hedin på den vänster där Subaru nu?
Ja, det kan ju vara en faktor som bilägarna reagerar direkt på. En skillnad som vi har gjort i år är det att vi har, för att få in allt fler nya aktörer, vi har ju MG som är starkt på väg in också som har hittat en otroligt stor marknadsandel direkt på den svenska marknaden på snart 1% här nu på bara några år med tre modeller som har sålt som smör och är större än bland annat Honda till exempel i dagsläget. Men där är ju en sån ny spelare, men vi behöver ju 4 års bilförsäljning för att kunna hantera statistiken och jämföra det med andra märken. Men det händer en hel del, men det gjorde också att vi har valt att ta bort resultaten från äldre bilar mellan 4 och 8 år i bilkategorin.
För vi måste att, väl ha ett visst underlag för att kunna...
Ja, det måste ju vara 100% jämförbart. Mm. Men sen fick jag ju direkt lite påbackning faktiskt, ska jag nämna, från Tesla som tyckte liksom att ni kan ju inte ha med oss. Vi är ju absolut ingen traditionell spelare i bilbranschen. Vi håller ju på att förnya hela det här konceptet och vi passar absolut inte in i Autoindex.
Okej, så de vill inte vara med i bilundersökning för att de inte är en bil eller vadå?
Nej, men det kan vi väl, det kan jag nämna att Tesla fick ju en första plats i bilkategorin. Och i och med att det är 40% av resultatet så är det viktigt. Om bilägarna, det vet vi ju, de är ju väldigt nöjda med sina bilar och hela snabbladdningsinfrastrukturen där. Och lojaliteten är också skyhög. Mm. Men det gick inte lika bra i försäljningsmomentet och verkstad. Alltså betygssättning av serviceverkstäder.
Okej.
Okay. Och där har det väl varit lite diskussioner även i Norge och Danmark hur väl Tesla passar in i en sån här klassisk bilkonsumentundersökning som Autoindex är och har varit sedan 2000. Vi har hållit på i 22 år då med den här undersökningen.
Men är det inte samma sak? Det är en bil som säljs, det är en bilägare som köper en bil.
Jo, men det vill ju jag hävda. Vissa frågor, väldigt få, har fått utgå. Men jag menar, jag hade en diskussion med Teslas pressansvariga i Sverige bland annat. Hon tyckte inte att det gick att jämföra Tesla överhuvudtaget, men jag vill ju hävda att oavsett om kundbemötandet sker digitalt via en app eller fysiskt över en servicedisk så kan ju bilägaren betygsätta bemötandet. Mm. Och det är ju frågor som handlar om hur, liksom, hur snabb hjälp man får i akuta reparationer och vilken genomgång du får av bilen när du har köpt den. Och där har vi sett stora svagheter hos Tesla med leveranstider och folk som har... Det var lite lustigt för jag träffade en Tesla-ägare som jag intervjuade och han hade ju åkt ut till leveransplatsen och skulle hämta sin nya Model S. Och så fick han beskedet på plats. Först fick han ett sms att den hade kommit och det var dags att hämta den. Och sen var den 3 månader försenad, visade det sig. Och då är det ju något som inte funkar i kommunikationen.
Mm.
Och det är sånt som vi ser i Autoindex. Sen har vi väl sett också i Norge och Danmark att det är lite nyhetens behag. Där har ju betygssättningen lugnat ner sig lite allt eftersom Tesla har landat och mognat på marknaden.
De har sjunkit i tabellen så att säga.
Ja, precis. Jag skrev det här att faktiskt de är på en 11:e plats i Danmark totalt sett och 13:e plats i Norge. Så där har man väl sett baksidan då av eftermarknaden när man inte riktigt blir omhändertagen efter att bilen är levererad.
Växer väldigt snabbt också.
Ja, och sen Tesla pushar ju väldigt hårt på den här digitala mobila servicemöjligheten. De har ju satsat hårt på de här Rovers, ombyggda Model S och Model X som snurrar runt och hjälper folk ute, hemma, på arbetsplatser och så. Det är ju en spännande lösning som motorbranschen inte har jobbat med tidigare. Och vi uppskattar ju själv väldigt mycket när det kommer en tekniker och står i garaget här i 13 timmar utan att vi behöver åka iväg med bilen. Mm. Det enda vi behöver göra är ju då att öppna och stänga bilen åt tekniken. Men de satsar ju väldigt hårt också på fysiska verkstäder. För du har ju fortfarande 60% av jobben. Allt som ska upp på en lyft måste du ju ha en verkstad till. Och nu öppnade man ju en ny verkstad i Uppsala förra veckan. Det är ju en jätteanläggning. Och jag har svårt att tro att i takt med att Tesla växer så kommer de fortfarande behöva fysiska verkstäder. Och det är ju många kunder också som uppskattar det. Det är svårt att ändra som kundbeteendet om man ska fortfarande sälja många bilar. Och det finns säkert en grupp som uppskattar det där digitaliseringen. Men man vill väl sälja bilar även till de som vill ha en fysisk plats att åka till.
Mm. Men betyder det här att man har ändrat lite strategi Tesla då? Från att först inte satsat på verkstäder och att man...
Ja, vi pratade med Loyalty Group som har erfarenhet och hjälper oss med statistikunderlaget som är baserade i Danmark. Alltså även om man utgår från att man vill vara digital, alltså så fort man får chansen att bygga upp en serviceorganisation fysiskt så tar man det. Som till exempel i Oslo har det ju varit kaos och nu har man ju kommit i kapp och man har i princip fler servicemekaniker anställda i Norge än vad Ford har. Så jag menar, det är en sak vad man säger i pressmeddelanden och en sak vad man gör i verkligheten. Men de vill ju väldigt gärna trumma på det här liksom, digitala kontakten med kunden. Mm. Men, ja.
Och sen också det här med att, ja, men som du säger, att man behöver ju alltid en verkstad om bilen ska upp på en lyft till exempel. Men jag tror att han du pratade med Tesla-ägaren, han var ju mycket för det här med nutidens gör det själv. Att googla runt och leta information och liksom att Tesla-ägare skriver till varandra i forum, att man liksom blir varandras problemlösare på något sätt.
Mm. Ja, jag vet inte. Det känns ju lite låg budget om du frågar mig. Att man ska behöva fråga sin kompis om hur man ska laga bilen.
Ja, och sen vet man ju inte hur mycket man kan lita på om någon säger det där säkert.
Nej, men det finns ju väldigt kunniga personer och även folk som jobbar inom motorbranschen på de här forumerna som är bra på att ge duktiga svar. Men jag är faktiskt inte själv tagit del av de här forumerna i någon större utsträckning för egen del. Men visst, man kollar ju en del YouTube och kan titta hur man byter bromsar och sånt. Det där växer ju mer och mer.
Mm. Ja, men inom alla bilmärken.
Men att man köper en produkt för nästan 1 miljon som en Model S ändå kostar. Och sen så vill man fråga kompisar hur man gör. Det är ju det är ganska obegripligt tycker jag.
Det är nog inte för alla bilägare kan man ju säga. För vissa kanske.
Ja, men jag träffade ju en glad och väldigt nöjd Tesla-ägare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Jag funderade ett tag på hur jag skulle mäta upp och vad jag skulle få tag på dem. Men det är ju väldigt enkelt, för de står ju och laddar.
Gå till en supercharge.
Ja, så eller det var bara att åka till närmaste superchargen här i bredden utanför Stockholm. Och där stod det några glada testläger som gärna pratade med oss under tiden de laddade.
Ja.
Och det var ju, snabbladdningen är ju det som alla tycker funkar utmärkt. Och de tycker också att bilen är väldigt bekväm och skön att köra långt i.
Mm.
Nu säger jag vi, men det är ju citat då från den här ägaren. Men det är också det vi ser i svaren på
när
de här
du
frågorna.
När du intervjuade de här ägarna, hade Tesla öppnat upp sina superchargers då till Nej. Andra bilmärken?
Nej, vi tog upp ämnet faktiskt. Och det, de har ju haft lite problem med taxibilar som har tagit väldigt många platser. Jag förstod på Tesla att man ville gärna att de ska ladda ute vid Arlanda. Det var tanken. Och att privatpersonen skulle få ta del av den här snabbladdningsstationen som är närmare Stockholm. Det är lite konstigt, men det saknas ju faktiskt. Det är ju bara en snabbladdnings... Ja, vad säger man? Station.
Men det är ganska specifikt problem för det stället, va? Det är mitt emellan Stockholm och Arlanda.
Ja.
Att, men vad tycker de då, det här med att nu åker in andra bilmärken till deras lilla plats där det har tidigare varit Tesla only, och nu får de dela på?
Nej, men det är inget svar som jag kan få ut av Autoindex eller just den här enstaka individen. Vi får väl se vad de tycker, men jag antar att de hoppas att de kommer vara prioriterade på något sätt. Det var i alla fall den här Tesla-ägarens åsikt. Att de måste ju få förtur på något sätt. Och sen han hade ju dessutom i samband med att den här bilen blev så extremt sent levererad, så bjuckade då Tesla på fri supercharger-användning.
Just det, så länge
han äger bilen.
Ah, okay.
Så han var ju inte så jättepigg på att sälja den här.
Nej, det förstår jag. Ja.
Och de tidiga Tesla-ägarna har ju även då personknuten laddning for life, som jag förstått det. Men ja, nej, men det är en stor fördel. Tittar vi andra änden av den här resultatlistan, så har ju Fiat en bottenplats även i år. Och jag tycker lite synd nästan om Fiat, som har en del trevliga produkter som uppskattas ändå av de som kör bilarna. Men de har ju en eftermarknad som är katastrof. Och där fick jag faktiskt en intervju med Fiat Svenska Återförsäljarförening. Och de intygade ju att de har fått en mardrömstart här med den nya generalagenten. Det har ju varit en väldig massa turer, men det var ju så att Stellantis delade ju upp de nordiska importörerna. Och i Sverige så var det en spansk importör som hette Berger som startade ett bolag som hette Berger Auto Nordics, som tog hand om FCA-märkena inom Stellantis. Och det är ju då Jeep, Fiat, Fiat Professional och Abarth.
Och Alfa.
Alfa Romeo, tack. Höll jag på att glömma. Och de bytte namn till Astara väldigt kort efter, runt årsskiftet. Så ser det ut. Nu har de en nordisk organisation som inte är fabriksägd längre. Och det tyckte väl de flesta svenska återförsäljare var positivt, att ha en privat importör som skulle vara lite mer snabbfotad. Men de har verkligen haft en mardrömstart, som sagt. Kundtjänsten, har jag hört sedan tidigare, har ju funnits nere i Italien för svenska Fiat-ägare som har problem. Men det har tydligen funkat okej. Okay. Men sen är det ju det här med reservdelsleveranserna. Och nu har man startat ett lokalt reservdelslager i Rosersberg. som skulle lösa det här problemet. Men det har varit katastrof med datasystem som har havererat och det är leveranser som har delats upp och verkstäderna står utan delar helt enkelt.
Mm. Det låter som att det är många grundläggande strukturproblem som gör att det funkar inte helt enkelt.
Nej, och det syns ju i Autoindex och har... Vi får hoppas att det här är ett uppstartsproblem och att nu när tanken i alla fall är rätt att det här kommer bli bra. Man kan ju tycka ändå, som Återförsäljarföreningens ordförande sa, att det här på några månader borde man ändå fått igång det här, men nu står ju kunder med bilar som inte går att reparera. Och verkstäderna har fått vända sig till den fria eftermarknaden då. De här stora kedjorna som KG Knutsson, Mekonomen. Det finns en hel del leverantörer av reservdelar. Och då får man ju oftast tag på slitdelar och alltså, oljefilterbyten är inga problem. Men så fort det är karossspecifika detaljer, plåt och komponenter som är specifika för Fiat, då tar det ju stopp. Då har bilar stått på verkstaden upp till 4 månader. Och det är ju...
Det är otroligt, ja.
Det är ju katastrof.
Mm.
Och då får man ju en lånebil såklart, men det skapar gnissel. Så vi får hoppas att det här är på rätt väg. Men det började inte bra.
Nej.
De behåller sin sista plats i Autoindex.
Ja, och ganska långt efter de andra också. Om man tittar på det här, det har ju räknats ut ett slags
indexpoäng.
Indexbaserat, ja. Poäng. Och det ska man väl säga, och det har sagts i alla år, att vi har ju en total... poäng på 1000.
Om man är supernöjd med allting. Alltså då är det liksom allting jättebra.
Ja visst. Och de flesta i toppskiktet ligger ju uppemot 900.
Ja.
Mellan 850 och 900.
Mm.
Och Fiat ligger på 768.
Mm.
Men
alla är relativt nöjda.
Precis.
Ja, men det kan man väl säga. Sen i såna här undersökningar så drar sig alla lite mot mitten. Men man ser ju ändå tydliga skillnader och vi jämför ju alltid bilmärkena mot varandra. Och det går ju inte att stå still, utan måste ju hela tiden förbättra sig, för annars är det någon som tar sig förbi. Och vissa placeringar som en del har tappat kraftigt, till exempel Audi som gick bra förra året, de tappar några placeringar i år. Det beror ju inte på att Audi har gjort någonting dåligt generellt sett, utan det är de första 6 märkena som har gjort det bättre. Mm. Så man poängmässigt så tappar inte Audi, utan det är de övriga som får bättre och högre betygssättning.
Till exempel BMW på 5:e plats som har ökat,
ja,
på lite.
Ja, det har vi sett sedan förra året att de går riktigt bra. Så det ska bli intressant. Det börjar bli tajt där på 4:e platsen. Och de här premiumbilarna just från Mercedes, BMW, Audi, de lyckas bra. Och sen ser vi att Volvo var ju uppe på en 3:e plats här för ganska många år sedan och har legat och harvat topp 4-5. Men de tappar en placering varje år, och det är framförallt i verkstadskategorin som de har det tufft. Höga servicepriser och lite missnöje med serviceverkstäderna. De tänker lite annorlunda där på olika verkstäder. Men Bilia har vi ju sett har en väldigt hög prissättning som servar många Volvo-bilar. Och det är ju ett börsnoterat bolag som krämar ur sista kronan ur allt. Det är väl naturligt, även om man är familjeägd, att tjäna pengar. Men vi ser att när vi gör jämförelsen att de ligger absolut högst i landet när det gäller servicepriser.
Alla resultat nu i första delen av Autoindex kommer ju komma fler delar allt eftersom nu. Men det finns i nummer 8 av bilägare också. På webben kan ni ju läsa om resultat såklart. Någonting mer, Claes?
Nej, men det är väl liksom, det här är en första brett svep över det totala resultatet. Och nu går vi ner på djupet och kikar på de respektive delmoment då, 4 stycken. Och det blir intressant att se lite mera på detaljnivå vad det verkligen beror på, när vi tittar på de specifika frågorna som vi har ställt, där vi verkligen ser vad som händer ute hos bilhandlarna och hos verkstäderna, vad det är de är missnöjda med.
Har du hunnit kika igenom någonting? Kan du dela med dig av en cliffhanger inför kommande autoindexpoddande?
Nej, men det är väl Subaru som jag är lite nyfiken själv på vad det är som har gjort att återförsäljarna inte har fått samma höga betyg. De backar några procent faktiskt, så det är ganska kraftigt i autoindex. Och det är både serviceverkstäder och bilförsäljningen. De har inte så många modeller heller att hantera, så att kunskapen borde vara goda. Men jag kan tänka mig, som vi har varit inne på, att Hedins intåg har stökat till det lite grann. De har ju själv lite Fiat-problemet att de har inte satt sin organisation, och sen även om Subaru ett uppskattat märke så lyckas de röra till det. Det märkte vi på vår egen långtidsbil bland annat. Det är stökigt när man kommer in. Det är som att köpa en påse chips på ICA Maxi. Det tar en halvtimme innan man kommer ut igen.
Det är lättare att svänga förbi bara snabbköpa på hörnan.
Vi får se om den magkänslan stämmer.
Ja, fortsättning följer alltså. Innan det här med airbags, avåkningsvarnare och autobromsar fanns det ett annat sätt för att skydda oss i trafiken. En huvudsak faktiskt, eller hur Fredrik?
Just det, jag har ju en sån här framför mig.
Ja,
jag ska bara justera fartremmen här i nacken och sätta på mig den här.
Det ser ut som vi ska på rävjakt.
Jag tycker det ser ut som en ryttare. Eller?
Ja, det är mycket hästkänsla.
Verkligen tjusigt. Hundtandsmönster, eller vad brukar man säga?
Pepita kallades det här mönstret. Aha. Men jag tror hundtand kan nog passera också. Ja, det här är ju då den klassiska bilhjälmen.
Ja.
Ja, ett fenomen som kom och försvann under några år på 60-talet. Och jag vet inte, det kanske var logiskt helt enkelt. Man såg att många for illa i trafiken. Hur ska vi skydda oss mot det? Jo, vi sätter på oss en hjälm. Det är väl den tankekedjan, är väl glasklar.
Hade man hjälm liksom i andra hänseenden? Jag menar cykel eller andra trafikslag?
Det var nog väldigt ovanligt ens med cykelhjälm på den här tiden, men ja. Bilar var ju en farlig grej. Men liksom, det var ju en tid när inte säkerhetsbältet var, det fanns ju säkerhetsbälte, men långt ifrån alla användare. Och då kom då den medicinska expertisen i Sverige med det här som ett alternativ då. Det är, så här kan vi minska trafikdöden. Så det var flera framstående forskare som lyfte fram bilhjälmen som det här är det som ska minska trafikdöden.
Mm. Ja, och hur såg alla likadana ut, eller?
Nej, men det fanns en drös olika modeller. Av någon anledning har det just det här mönstret blivit det som har levt vidare och det som dominerade marknaden. Men det fanns massa olika modeller och olika tillverkare. Men det är då en hårdplasthjälm. Jag håller upp en hjälm här som är inköpt på Tradera. Mm. Fall man är intresserad av en sån här själv. Det är väl, syns väl på bilträffar en del sån här hjälmar. Just rätt det. Snygg ändå alltså.
Mm, det måste jag säga, det är väldigt snygg med det
den
där mönstret.
Känns modern, gör
ja,
inte det?
Det skulle ju funka som cykelhjälm också.
Ja, absolut. Med den här lilla skärmen här fram också.
Mm. Ja.
Och just den här är tillverkad av Treton i Helsingborg. Så kan man läsa här inuti. Typbeteckning bil, tillverkningsår 1968. Vikt cirka 575 gram. Och att den då är godkänd enligt svensk standard. För det togs fram en svensk standard gällande det här också. För ja, jag har ju försökt gräva i det här och liksom undersöka det här fenomenet. Så jag har bläddrat igenom alla bilägare från de här åren och varit och sökt i dagstidningsarkivet på Kungliga biblioteket för att se allt som har skrivits om bilhjälmen genom åren. Jag var själv inte med när det här hände.
Nej. Och det,
nej.
Det var före din tid.
Så men det, jag tycker det är ett superintressant fenomen som blev rätt stort under några år, och man hade draghjälp bland annat från alltså flera kända profiler, framförallt kanske C.G. Hammarlund som i ett radioprogram propagerade för det här. Man måste ha bil igen. Och även vi bilägare tyckte att hela familjen skulle minsann ha bilhjälm. Och under 1968 så fanns bilhjälmen med två gånger på vi bilägaromslag. Hjälm på för alla heter det på ett av omslagen. Och sen på andra omslaget så är det lite mer modebild nästan. Det är två, jäkligt stiliga personer som står framför en bil och klädd för sportbilen är rubriken. Så det här var liksom en modeattiralj också.
Väldigt tjusigt. Och så bilhjälmen lite sådär lojt hållen i vänsterhanden.
Och matchande jacka också. Mm. Ärmarna i alla fall där.
Ja, just det. Det ser jag. Ja.
Men man kan väl tänka sig då om man är 18 år och skaffar körkort och det här var 68, så det är alltså 40-talister som det här möjligtvis känns bekant för. Har ni någon som ni känner som använder bilhjälm?
Nej, men när man pratat med mina föräldrar, alla de känner till det här.
Ja.
Och just att det är C.G. Hammarlund som propagerar för det. Det här mönstret. Många brukar påpeka just det här att ja, vi hade en sån här bilhjälm, men den blev liggande ofta i bakrutan på bilen. Liksom. Det blev kanske någon slags lite status att ha en sån, men under några få år.
Mm.
Men användes, ja, kanske inte alltid. För det är rätt tung och blir rätt varm på sig en sån här hjälm.
Den förstör frisyren också, var det en som
sa
när de intervjuade på stan 1968. Vi bilägare frågade folk på stan.
Ja, precis. Jag kan läsa upp här. Vi bilägare skrev ganska mycket om bilhjälm i den här tiden. Det var ju liksom, det var en snackis verkligen. Och då skrev man så här att, apropå just det här argumentet att bilhjälmen förstörde frisyren, så skrev man: när damerna gärna faller in i jargongen att hjälmen förstör frisyren, då är det kanske dags att erinra om vikten av att leva vidare istället för att vara ett vackert lik.
Oh, det var hårda ord, verkligen.
Var tanken att alla i bilen skulle ha en sån här på sig?
Ja, eller men föraren bara? Nej, absolut. Det fanns ju barnstorlekar och alla skulle ha på sig.
Ja, men det här blev väl inte så långlivat?
Nej, det blev jag också väldigt förvånad över, att det liksom seglade upp som ett jättefenomen men försvann nästan över en natt. För bilägare skrev om det jättemycket 1968. Mm. Sen bläddrade igenom våra samlade årgångar 1969. Då nämns inte bilhjälmen alls under ett helt år. Så den verkligen gick upp i rök.
Men man borde kunna koppla det till när säkerhetsbältets intåg skedde, va?
Det är säkert en
faktor. Vet i alla fall en hel del amerikanska bilar som där det kom först 65, och då var det väl tvåpunktsbältet. Och jag vet en hel del modeller från 60-talet där man hade säkerhetsbältet som tillval. Jag kan tänka mig när var det trepunktsbältet kom, som Volvo var först med.
Det var nog i skarven 50-60-tal, men att det kom i allt fler bilar framåt slutet av 60-talet, och då
kände man
då att blev det som tog över allt säkerhetsfokus liksom. Och det var väl egentligen också den överlägsna lösningen.
Ja, och sen när jag tittar på den här, ja, det är ju specialpris här på en bilhjälm, 45 kronor. Det är väl ganska, eller var ganska mycket pengar då?
Ja, det räknade jag ut någonstans hur mycket det var i dagens penningvärde. Jag ska se om jag hittar det. Ja, men 420 kronor i dagens penningvärde. Det var då 45 kronor 1968.
Mm. I och för sig kanske inte jätte, men ändå om alla familjemedlemmar skulle ha en, och jag menar, cykelhjälmar idag kan ju kosta mycket mer än så, såklart. Men det var ju en kostnad. Och fanns det bilbälte då sen när det gjorde sitt intåg, så var ju det kanske ett bättre val, tyckte de flesta.
Men det var väl en tid också med ganska stort fokus på trafiksäkerhet. Det här var ju året för högertrafiksomläggningen också. Så jag tror många av de här tillverkarna av bilhjälmarna anspelade lite på det också, att det här är en livförsäkring liksom, nu när du ska ge ut det här nya trafiklandskapet.
Jag kan bara tänka mig vilken uppförsbacke det måste ha varit. Alltså, det anses ju fortfarande i vissa kretsar vara supertöntigt med cykelhjälm. Och jag menar, 60-talet, man skulle se ut som James Dean med en cigarett i mungipan, och det måste ha varit ett långt steg att sätta på sig en bilhjälm.
Men den är ju snygg, Lars.
Ja, nu inte, jag tycker vi att den är snygg.
Cykelhjälm kan ju inte heller varit aktuellt när man åkte motorcykel och moped utan hjälm. Och så skulle man ha hjälm på sig bilen.
Men det fanns också att man kunde byta överdrag på bilhjälmen för att man liksom ville ha ett passa till just den kappan eller den kostymen. Ja. Liksom, så kunde man snida om sin bilhjälm helt enkelt.
Okej, men hur gjorde man då med den där skärmen? Alltså, man klämde fast då överdraget i den där?
Ja, jag kan inte svara på det. Men jag vet i alla fall att det var arrangerades modevisningar här i Stockholm i slutet av 60-talet där man matchade bilhjälmar med olika plagg helt enkelt.
En underbart citat som du hade med i texten, det är ju det här hur man skulle testa om bilhjälmen var till nytta eller inte. Kan vi få höra den?
Ja, men just det. Ja, men det var ju himla roligt. Det var ju då en dagstidning Arbetet som, det hade man noterat att ja, det finns ändå de som är lite skeptiska till det här. Liksom,
ja,
att de ler åt andra i trafiken som har bilhjälmen på sig. Så då hade de liksom snickrat ihop ett hemmatest som man skulle använda för att bli övertygad. Jag kan väl läsa upp här vad man skrev då. Skaffa en bilhjälm. Sätt den på huvudet. Ställ dig cirka 1,5 meter från en vägg. Böj ner huvudet som en retad tjur. Spring framåt och låt huvudet med kraft slå i väggen. Det är förbluffande att man inte gör sig illa. Därefter tar ni av er hjälmen och upprepar experimentet. Jag försäkrar att ovanstående test är tillräckligt för att övertyga er om hjälmens fördelar.
Så man skulle alltså springa som en tjur rakt in i en vägg.
Ja.
Alltså jag ser ordet nackskada framför mig.
Men som den här logiken, det är ju självklart. Man ska ha bilhjälm.
Ja, jag blev också övertygad direkt.
Ja, du testade? Nej.
Nej, jag åker ingenstans utan bilhjälm nu.
Ja, som sagt, du kanske ska ha den på dig i Seaten, Fredrik.
Ja, tyvärr så just den här som jag har införskaffat lite för liten för mig. Så jag måste nog skaffa en ny. Jag får väl gå ut i handen och leta efter en lite större storlek.
Ja, du får göra det. Och det här fina reportaget och alla de här fina bilderna måste ni ju titta på. Det finns i Vid bilägare nummer 7 eller på webben ligger det också uppe för er som vill kika och är premiummedlemmar.
Den är ganska bra skick den här. De användes väl inte så mycket antar jag de här. Det är bara skumgummit här i den så kallade fartremmen längst bak.
Ja just det, den skulle man fälla ner.
Den ska man fälla ner i hastigheter över 40 km i timmen så att hjälmen sitter säkert på huvudet. Men annars är det ju nästan
märkligt. Är den till salu?
Ja, men kanske till högstbjudande.
Ja, det är bara mejla Fredrik, alla som är intresserade.
Men det finns ganska många på andrahandsmarknaden. Det dyker upp på nätaktion då och då.
Ja.
Och med det parkerar vi Bilägares podcast för den här gången. Om en vecka så startar vi motorn igen med ett nytt avsnitt. Hoppas vi hörs igen då. Tack för att ni lyssnat. Kör försiktigt, ha på er hjälmen och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.